Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tack så mycket till vår klippare Linus Elsinen.
Tack så hemskt mycket Linus.
Tack, som gör Linus.
Ett hästjobb och ett bra jobb
med klipparen. Bra jobb, ja.
Rabba-dabba tip-top.
Special, special, specialistorna baby. Specialistorna baby. Så jäkla bra.
Jag väntar väldigt högt där.
Tip top rabadabba och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är vi full manstyrka. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Anton Magnusson.
Jag heter Albin Olsson.
Och det är 16 veckor sedan vi var full manstyrka senast. Så det är ett lite speciellt avsnitt på det sättet.
Ett specialavsnitt som alla är med i podden.
Innan var det standard att alla var med. Ja. Nu är det ett specialavsnitt.
Full manstyrka special. Ja, jag är i Stockholm. Jag har ju blivit boende här nu.
Ja.
En vecka i månaden.
Deltidsboende.
Deltidsboende, ja. Det är så att jag ska kunna köra mycket stand-up framförallt. Men även för specialisternas skull. Vi har ju också andra projekt igång förutom podden.
Så är det.
Så det, igår var jag på Big Ben.
Ja.
Och körde stand-up. Det gick svinbra. Det var min första gig på en månad. Jag har tagit lite ledigt efter mitt mentala fiasko.
Haveri.
Ja. Ja, men det gick faktiskt skitbra. Var du där när de här tjejerna kom och gav mig glas?
Ja, jag var där.
För de sa ju också så att du var helt sjukt mycket roligare än alla andra på Big Ben.
Ja,
så du hörde det när de sa det?
Ja, jag hörde det. Jag blev väldigt glad för det. Även om det är liksom, man tar lite, man gillar inte den typen av komplimanger, eftersom ni kan ge mig, ni kan säga att jag var bra utan att tracka på andra. Och så, alltså för i den frasen så är det ju, de andra var inte nu, och det var ju ändå några som jag liksom gillar mycket och som jag vet också kanske är där och testar mer nya grejer, och då blir man lite så, ja men de testar ju lite mer nytt, jag körde ändå två lite safe grejer och sådär.
Men om man säger att du var bästa, alltså man bara säger,
det får man, ja.
För då är, det blir ju egentligen samma
absolut,
sak.
Ja. Och sen man får komma fram och säga precis vad man vill egentligen.
Får man?
Ja, nu får man det, för att jag vet att folk, då vi spelade in ett avsnitt, Albin, där vi lite så var lite bittra.
Vi gav lite pointers på vad vi ville.
vi kritiserade de, våra lyssnare eller följare för hur de valde att ge oss respons och kritik.
Ja.
På plats med, alltså,
vad hade ni själva tyckt ifall det så hade varit en tjej som klagar, som en så här snygg tjej som klagar på vilka komplimanger hon får på krogen. Så. Men kom inte fram och säg att jag är,
att jag har snaskiga patta.
Jo, precis. Jag kände lite så när jag lyssnade på det i efterhand, så tänkte jag, det låter väldigt mycket åt det hållet. Och lite, alltså det ligger ju såklart lite sanning i det, men Men det kanske man ska hålla för sig själv. För att jag, alltså överlag så är det bara vad som helst är ju roligt. Man kan komma fram till Simon och säga: Simon, fan vad du är rolig. Du är roligare, du är roligast i specialisterna. Jag kan stå bredvid, jag tar det, det är inga problem. Kom fram, säg, gör nu inte det som en rolig grej.
Men det var, är det lite, men har du ändrat dig lite, alltså har du ångrat dig lite för att du har märkt att det blev en rolig grej folk gjorde, att de gick ju nu fram?
Men det är också att jag har haft svårt, för det blev ju då att folk gick fram, för en av de sakerna var att man inte ville att de skulle sänka de andra medan de gav en själv en komplimang. Och då blev det att vissa kom fram och sa det på skämt för att störa sig. Men jag hade alltid svårt att avgöra om det var skämt eller någon som bara...
Ja, vissa gjorde det på riktigt också, som inte hade kan vara hört det avsnittet eller inte tänkt på det.
Men överlag, alla som kom fram tycker det är fritt fram och säga precis vad man vill.
Jag har börjat på sista tiden, nu när du gjorde det här så här, å ena sidan och andra sidan. På senaste tid, jag vet inte varför, har jag börjat tycka det väldigt roligt med folk som försöker vara nyanserade. Alltså jag fastnade i en sån karaktär när jag var i Göteborg. Jag hade så här på Agro och han var på han, alltså jag var kanske lite så här bakis, lite övertrött, och bara ibland så fastnar man ju liksom i en karaktär eller en röst. Och den karaktären jag fastnade i då, det var en man som snackar lite bredare skånska än vad jag gör, och som kan se både för- och nackdelar med dagens moderna teknologiska samhälle. Så det var väl ungefär samma att ja, nej, men det sköts ju på automatik sånt där mycket liksom nu. Innan kan, gick man till post och bank och fick då det här bemötandet, interaktion människor emellan. Och det var ju, det fanns ju en poäng med det, va? Man träffar människor, man pratar med riktiga människor. Men å andra sidan så är det ju mer effektivt nu också. Det är ju, jag förstår ju varför det effektiviseras. Kanske man har mer tid för familj och sånt. Och då kanske man ändå, alltså nu med, det finns ju Facebook och sociala medier och sånt. Så man får inte riktigt den här... liksom samma, man träffas ju inte och pratar på samma sätt som man gjorde innan, men å andra sidan så har man ju också möjlighet att ha kontakt med mycket barndomsvänner via sociala medier.
Jag sitter på en buss, jag är en tonåring som sitter på en buss, bredvid mig hamnar den här mannen. Jag är en tonårstjej, sitter med näsan ner i mobilen och chattar liksom. Då sitter vi på en buss nu.
Du sitter där och är det Instagram du sitter med där, ja. Ja.
Ja.
Jo, det är, min dotter har också Instagram, ja. Det är, alltså, på min tid så hade vi ju inte de här sociala medierna. Och det är, jag förstår ju att det är roligt, va? Och ha kontakt med vänner och se. Man får ju liksom uppdatering av deras liv och inblick i det. Det fick man ju inte på min tid. Men å andra sidan så träffades vi och pratade med varandra. Och jag kan säga, det är ju inte svart och vitt, va? Det finns ju, gråskalor där emellan, va? Det är ju så i livet, va? Det...
Ja, det är en rolig karaktär.
Jag är också en väldigt hateable person.
Ja. För jag gillar ju karaktärer som förstår att de gör fel, men liksom är ändå lite blasé med det, men... Alltså som då den här sketchen Fassan som vi gjorde. Då är det liksom mer att han inser liksom sina, de här felen han har begått, men han är för blasé med det. Han är så jag förgriper mig på min dotter och så där, och man förstår ju, det är ju fruktansvärt för henne, och det kan ju sitta i flera år efter, va, och det plågar henne livet ut mer eller mindre och så. Samtidigt så är det ju så, för alla har ju sitt, va. Alla har sina bekymmer. Och ja, det tycker jag är så, för det blir nästan ännu värre i och med att man har sån insikt i,
Ja, men det har du tyckt var roligt sen dag ett på något sätt, om man har i din samlade tankar med Mr. Cool det här, att det, vad är det du ska förgripa dig sexuellt på din dotter så att hon inte kan se sig själv i spegeln och så här får... Att hon, jag kommer inte ihåg vad det var.
Att hon aldrig kan se sig själv i spegeln igen eller något sånt.
Ja. Men att du är fullt medveten om vilka psykiska trauman man utsätter. Alltså så är det inte bara att det händer liksom. Ja, men det är ju ett återkommande inslag också. Om man säger i till exempel Baby Dance så är det ju att just man är fullt medveten om så här, the baby will be traumatized, will never live a normal life. Att man vet mycket väl vad man utsätter dem för.
Ja, den insikten är jävligt rolig.
Ja, det är det. Att det är
ett monster med insikt.
Jag fastnade också, eller tänkte på en karaktär som var då pappan som absolut, jag tycker det är helt otänkbart egentligen att liksom att förgripa sig sexuellt på sina barn. Men man kan aldrig vara, men han är också medveten, man kan inte vara 100% säker på någonting här i livet. Det är så här, nej, det är absolut, det ska ni veta ungar, att det är något sånt, det vill jag verkligen inte utsätta. Det vet jag att det är det värsta man kan utsätta en annan människa, speciellt sina barn, för. Men å andra sidan så kan man inte vara helt hundra. Det kan ju slå slint någon gång. Det kan man inte veta. Jag ska inte sitta här och säga nu att jag är helt hundra på att det aldrig kommer hända.
Man är också rädd för att vara skem hela.
För det ska man ju vara ärlig med. Och att det finns inga sådana garantier i livet. På det.
För jag känner ingen sexuell attraktion till ett barn. Jag tycker det är fel att göra såna här grejer. Jag vet mycket väl vilka trauman och vad som händer med ett barns självkänsla och sånt efter sexuella övergrepp inom familjen. Men jag ska inte sitta här och vara helt tvärsäker. Man kan inte vara tvärsäker på något.
Det kommer någon Lars von Triers föräldrar att de var så här, Lars von Triers föräldrar så här hippieföräldrar, och så var det modernt att man skulle vara ärlig mot sina barn och inte skylla dem för mycket med sånt, man skulle vara ärlig. Och då frågade han när han var barn, när han skulle gå lägga sig, hade han frågor om döden. Frågade han så, kommer ni, mamma och pappa, kommer ni dö? Ja, det kommer vi göra. Så, ja, men, kommer jag dö? Ja, det kommer jag. Ja, kommer ni dö före mig? Eller kommer, så, ja, det vet man inte. Man kan dö när som helst. Man kan dö när som helst. Man kan dö i sömnen. Och så jävla dum.
Godnatt!
Ja, och man fattar liksom, alltså man fattar ju, de tänker då att den här, att så här barnomfostran har gått då åt ett håll. Under liksom 100 år har barnomfostran gått åt liksom att man ska liksom vara friare och behandla barn mer som vuxna. Och sen går det.
Jag vet inte om jag har berättat den, men säkert berättat den i podden innan. Men jag har så här att det var, jag såg någon så här om sjuka människor liksom, alltså så här outsiders liksom. Så var det någon sån amputee gubbe som hade amputerat båda benen, för han liksom kände inte att de tillhörde hans kropp och sånt. Men så ville han inte att hans barn skulle veta att han hade den då psykiska onormaliteten. Så han sa att det kom två tomtar och snodde dem när han låg och sov. Det är så jävla taskigt med hans barn.
Okej. Jag minns när jag fick reda på, eller det här, jag fick nog det återberättat för mig av min mamma. Ica Blomberg i Sierup. När då jag frågade så här. Jag kanske var 5 eller 4 eller ännu yngre. Och fick reda på att alla människor skulle dö någon gång. Och då insåg att jag själv också skulle dö. Och började skrika i Ica när jag gick med min mamma. Mamma, jag vill inte dö! Jag vill inte dö! Och min mamma tyckte det var väldigt obehagligt. Folk trodde väl att jag hade fått reda på att jag hade någon sjukdom.
Som tog det på Icat. Berättade, ja men nu har du den här egentligen. Alltså du är inte många veckor kvar. Men du kan få ett kinderägg om du
vill. Men jävlar ändå att egentligen så är det ju ett villkor för alla människor att när man är liten någon gång så ska man få reda på vid något tillfälle att man kommer att dö.
Ja.
Det är rätt obehagligt.
Ja, betala om sådana saker som man inser när man var liten, och vissa saker man blir rätt sen att inse. Alltså jag tänkte på det du berättade om tomtarna som hade stulit ben. Mm.
Ska du berätta igen när du sent om sidor insåg att det fanns judar i Sverige?
Nej, då var jag inte barn. Då var jag ändå över 20. Så. Jag visste aldrig riktigt vad judar var liksom.
Hur kan du ha missat det?
Ja, men jag visste ju att många dödades och så. Men det fanns, jag förstod liksom inte riktigt vad, alltså, jag tittade på Seinfeld och sånt. Jag förstod inte att de var judar. Jag tänkte de är amerikaner.
Men du läste mycket om Hollywood.
De var mer som ett sagofolk, judar.
Jag känner igen det ganska mycket. Att jag, så här, men jag tror så till och med, alltså när vi träffades första gången så, så var jag så här, okej, men han är då, hans morsa är ju, men då är det nog mycket judar i Malmö säkert då. Liksom, i Skåne är det säkert mer. För det där, men jag har liksom aldrig träffat någon i Göteborg.
Ni har inte så mycket väsen av er i Sverige.
Nej, det... Ja, lite kanske. Ja. I comedy-svängen så är det ju lite överrepresenterat.
Har det inte blivit med? Är det bara att man själv är inne lite mer i comedy-svängen då och träffar fler judar och det pratas mer om judendom och så? Eller, men jag tycker även nyheterna som man läser Aftonbladet och sånt, så är det lite mer artiklar om hur judar har det i Sverige och så vidare. Mm. Och just nu har det varit rätt mycket om det. Men alltså 90-talet så minns jag inte det som att någon pratade om att det fanns judar i Sverige. Det var något man ville tysta ner.
Ja, men det var lite med hysch-hysch. Mm. Alltså så här, för att jag tog inte upp det lika ofta heller för att folk reagerade så starkt på det. Och det orkar man inte med varje gång liksom.
Men det var innan identitetspolitiken, så var det ju då vänstern som var, då var det väldigt mycket fokus på Palestina, Israel.
Det är fortfarande ganska mycket.
Ja, men jag skulle ändå säga att identitetspolitiken har tagit över lite där i snackis sammanhang. Alltså, för jag minns att det var att Israel skulle spela tennis i Malmö. Mm. Och då blev det demonstrationer av då de palestinasjalsmänniskor liksom.
Mm.
Det ser jag inte lika mycket idag liksom. Att, det känns inte som att det skulle hända idag.
Jag vet inte.
Det var min
spontana känsla. Det finns någon sån gammal Davis Cup demonstration. Alltså det kanske är
stoppa matchen. Ja, men eller var det...
Jag är rätt säker på att demonstranterna använde... Att det stod liksom någonting... Alltså så här... alltså det var liksom så här... Man bara tar den skylten så kan det lika gärna varit att det var en rassedemonstration.
Mm.
För att det stod typ så här... Ja, men typ negrer är inte värda ett skit. Och så var det liksom så här att... Så här, det här är vad ni tycker.
Jag underförstått.
Jag tror att det var en sån liksom, om det, jag vet inte om det var liksom USA, någon sån här, mot USA-grej eller något sånt liksom. Att det var då liksom så Black Power-grej liksom.
Men ja, så du kan tänka dig att ha en t-shirt där det står negr och inte värdar skit. Och så alltså, det är vad ni tycker.
Men jag kan tänka mig, jag tycker det är roligt att det känns lite så här. Att, men det måste ju de varit så säkra, de här vänsterdemonstranterna måste varit så säkra på att så här, ingen kommer kunna misstolka det, att vi tycker detta. De kommer fatta att liksom, det här är vad ni tycker.
Min morfar hade då en sån stor mage, kul mage liksom, på tal om det här med tomtarna. Och då så sa han när vi var små. Så man frågade honom varför han hade så stor mage. Så sa han att han hade svalt en fotboll. Så det var liksom så lite på skoj. Och så tyckte man det var roligt.
Trodde du på det?
Så trodde man ju på det, att han hade svalt. Alltså när man var liten då, så tänkte man att han har svalt en fotboll. Det är därför. Och sen minns jag att jag blev lite äldre. Och då började jag ifrågasätta det. Så tänkte jag, han kan inte få in en fotboll i den lilla munnen. Så då började, och då minns jag, då hade jag ändå liksom lite koll på hur fotbollar fungerade, att man kunde, att man pumpar upp fotbollar.
Just det.
Så då tänkte jag, han har alltså svalt
en sumpad
fotboll och sen på något stuckit ner lite så flaskskeppsaktigt, stuckit ner en pump i halsen och pumpat upp bollen.
Men du hade 100% koll på hur man gjorde flaskskepp.
Och du hade inte hört talas om begreppet lögn liksom.
Jo, absolut, men vissa saker blir ju sanningar bara för att när man får reda på det så är man inte kritisk ännu. Och då måste man ju sen tänka på det igen när man har blivit kritisk. Men då har man ju levt i den här lögnen så länge att den har blivit så självklar. Så att då var jag ändå rätt gammal när jag insåg att det här är ju bara att han har skojat. Såklart. Det var likadant en gång jag var på, det heter Michaeli-festivalen i Trelleborg.
Som hur många festivaler har ni?
Ja, men nu heter det Palmfestivalen. Men förr hette det Michaeli-festivalen. Och då var jag barn och så var det någon som hade tagit upp en sån Godzilla-docka. Om ni minns dem i hårdplast. Som man kunde skruva av huvudet och så var de liksom ihåliga inuti. Man kunde nog ta av benen och så också. Och de är liksom stora, som de är nog 30 cm höga och sånt. Jag är väldigt liten här, så jag är kanske 8-9 och sånt. Och då står det två killar som antagligen är så 15 eller något sånt, men jag har ingen uppfattning riktigt. Och då står de vid ett stånd och så säger den ena till den andra så de tar av huvudet. Där kan man smuggla knark i denna. Och då blir jag livrädd. Jag tänker, jag har precis stått bredvid två grovt kriminella. Jag kutar därifrån. Skräckslagen liksom. Och sen har jag haft kvar det minnet så länge av att jag har varit liksom väldigt nära den här organiserade brottsligheten. Och liksom hade de hört mig, hade de sett att jag hörde det de sa, så hade jag varit riktigt illa ute. Sen förstår jag ju nu då, men då var jag säkert 18-19 när jag förstod. Ja, men det är två 15-åriga killar som har skämtat liksom. För det är så man skämtar när man är den.
Man kan ju smuggla knark, det är ju inte...
Jag skulle inte tro att de är två knarksmugglare.
Nej, men det var mer att det var en korrekt spaning av dem. Man kan smuggla knark.
Precis. Men de har skämtat lite. De har skämtat om att... Men så som man gör när man är 15-årsåldern liksom. Att de skämtar lite om bara så... Ja, där kan man smuggla knark i. Men de har ju inte varit knarksmugglare.
Nej, det har varit väldigt kul om de var det. Att de har ett sånt, deras så här upplaget i Colombia bara växer och växer. För de har inget sätt. Liksom, hur fan ska vi få det här genom tull?
Och att de så öppet på den festivalen.
Sedan på den festivalen hittar en sån. Ja, man kan ta av. Fan, nu kan vi äntligen.
Och sen bara kommer de ta. Och nej, det där vittnet, den här unga som sprang iväg. Vi måste döda dem. Då kan man fortfarande leta efter det.
Ja. Så det är först nu när du har outat att du säger att du trodde att det bara var på skämt. Det är först nu de kan använda.
Ja, de har letat efter mig nu i 20 år.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Apropå stånd. De stod vid ett stånd. Så... David Liljemark, min kompis som säkert vissa känner igen från podcasten Arkivsamtal. När han var 8-9, då gick han på en lögn, antar att det var en lögn, av hans kompis då, som var lika gammal. För han berättade om en man som bodde på hans gata, som då de kallar för knullgubben. För han fick, när han blev kåt, så fick han sånt enormt stånd så att det liksom krossade hans vägg, krossade grannens vägg, gick igenom huset och krossade typ väggarna på tre hus framöver. Och David gick på den lögnen liksom, som jag antar en lögn. Och förmodligen lögn. För han tänkte bara så här, men jag tycker inte grannarna liksom, det är jobbigt att de måste bygga upp väggarna. Han började tänka på det praktiska, att man skulle mura, du vet, så här. Och jag tänkte på också att han kallade för knullgubben, men den var känd för att vara för stånd. Så han var inte känd för knulla. Men det var rätt roligt nu, för bara häromdagen så hade David varit tillbaks då i Skåre. Där han kommer från, utanför Karlstad. Och då hade han fotograferat knullgubbens hus och så staketet och sånt där drivet låg i spillror.
Det är så jävla jobbigt alltså. Det är väldigt billiga hus där, kan man tänka sig. Priserna sjunker rätt mycket om man bor granne med knullgubben. Att det är liksom, man vet ju att man kommer behöva lägga 1 miljon på reparationer ungefär om året. Man har. Det bara gäller att flytta in riktigt jävla sonkiga kärringar.
Frågan är, han blev nog förmodligen katan upp sig utan att se någon. För att han var nog inne i sitt eget hus som bara fick en sån enorm stånd.
Det är där det har börjat, det är liksom, det är det här... Det var där det började här. Vi måste förbjuda porr. Det började liksom hans huset jämte hans. Vi kan inte ha tillgänglig.
Måste ju vara svårt för honom att knulla också. Alltså folk borde ju dö då.
Ja.
Kan man ta, om det finns, om han har den kraften i sin erektion.
Eller att han äger det huset 4 hus bort. Så han står i sitt hus med stånd och så kör han genom grannarnas hus. Så är hon liksom på andra sidan där och så bara kliver på.
Ja, så att den kuken är ändå lika smal som en vanlig kuk.
Det har du väl inte sagt något.
Nej, det, nej, det, men jag tänker att det borde vara en murbräcka storlek liksom, för att de verkligen ska kunna riva tegel eller sånt. Ja.
Jag får upp det. Vad heter han som som har en nackskada som jag synt?
Charles Nonsens.
Charles Nonsens. Johan jag får Hagelbeck. Upp att den här gubben är i mitt huvud en Charles Nonsens aktiv figur tecknad så liksom hans penis.
Ja, det var det här utspelade sig nog när Charles Nonsens var som störst på svensk TV.
Men var det inte mycket sånt att saker kunde växa och sådär?
Jo, det var nog i Charles Nonsens. Det var ganska länge sedan jag plöjde massa Charles Nonsens. Det var Johan Hagelbeck som sen blev känd för bland annat filmjölksanimationer på SVT. Hade en tv-program som heter Charles Nonsens. Som idag nog skulle inte godkännas av SVT. Nog skulle nog anses vara sexistiskt. Det var mycket så här pattar och gubbsjuka. Det var lite Benny Hillandan.
Vi hade en gubbe på tal, han hette Knullgubben.
Han kallades Knullgubben.
Kallades Knullgubben. Vi hade en som kallades Arga Gubben. Som det var...
Som i Loranga och Massarin.
Kanske det. Det finns någon där som heter det då. Arga Gubben hette han. Och det började med att man busringde. Alltså på hans dörr. Och sprang därifrån. Och sen blev han bodde liksom i en lägenhet som låg så pass bra att man kunde springa ut och gömma sig och titta om han kom ut liksom. Man kunde titta även, man såg genom fönstret om han gick och öppnade dörren och så. Så han blev ju poppis i grannskapet att busringa på. Och till slut så blir han ju irriterad. För i början var han nog bara så, ja, barn. Men sen liksom när det spred sig så blev det ju till slut var varannan dag så var ju någon och busringde på hans dörr. Och då kom han ju ut vid vissa tillfällen och hytte med näven liksom. Och då fick han smeknamnet Arga Gubben. Och då blev barnen i området här, då blev barnen liksom arga på honom, sura på honom för att han är en arg gubbe. Det spred sig bara att han var en arg, sur gubbe. Så då gav det motivation, ännu mer motivation. Så det spred sig ännu mer liksom, att folk från andra skolor kunde liksom komma dit och ringa på honom för att det finns en arg gubbe. Och då tror jag det eskalerade till liksom, att folk la ner så smällare i hans brevinkast. Och så att då var det bara att han var en... Och det är så taskigt att han är den arga gubben.
Men var tragiskt. Men
ja, jo, det var det ju.
Min mamma berättade när hon var liten, så var det en tant som barnen var rädda för. Och det var nog också bara så här ryktespridning, att de pekade på henne och sa, där är hon, och så sprang de därifrån för de var rädda för henne. Men då var ryktet som den här tanten hade, det var att hon fångade barn och så tvingade hon dem att bajsa. Och så stekte kärringen då barnets bajs. Och åt. Det är
barnberättelse alltså.
Alltså hon stekte barns bajs och åt. Fångade. Och så var det så där är hon och så sprang hon.
Vi hade en som hette Ninja Per. Som var antagligen en tonårskille. Alltså kanske i 18-årsåldern. Men lite barnslig. Alltså antagligen en rollspelskille eller något sånt. Och han hade en gång haft en kaststjärna som han hade visat upp för någon. Och då spred det sig att han var ninja. Och att man kunde så när man bråkade med andra från andra skolor och sånt, så kunde man upp till en viss ålder hota med att man kände ninja.
Vi hade också så, fast då var det bara ofta att det var någon som spelade fotboll med någon som inte var 100% svensk.
Uh-huh.
Att man så här bara, att man kände Nabil. Uh-huh. Liksom så, men då, man tänkte, ah, okej, men då har han nog kniv och sånt.
Uh-huh.
Sen när jag började Ytterby skolan, jag är ju lika gammal som Nabil. Nabil var en sån som man bara körde med liksom.
Uh-huh.
Och träffa honom, han är sån östafrik. Alltså han kan inte... Det var ju bara, man kan ju kunna bryta honom på mitten.
Ja, ja, ja. Rasism, han hade inget våldskapital.
Nej, nej, nej. Ja. Alltså, och han var liksom, jag tror han var så, alltså, rätt duktig.
Ni utnyttjade den rädslan som fanns i samhället för... Mm.
Alltså, Ruben Östlunds play.
Det var snarare att jag, den blev utnyttjad mot mig, ska jag säga. För jag kände ju inte honom. Så jag, det kunde vara så. Alltså, jag kände då Emil Jansson som kände Nabil. Så jag kunde kanske vara så här, ja, ah, men fan, jag kan snacka med Emil Jansson. Och han kan så här ringa Nabil. Men grejen var att Emil Jansson var ju mycket värre. Alltså han, kunde, han var mycket bättre att känna egentligen. För han var ju också galen.
Jo, men jag minns lite det här att slänga iväg ett utländskt namn. Att det var effektivt. För att folk var i regel lite rädda. De hade ju ryktet om sig. Det var, i Trelleborg var det mycket så, kanske jugoslaver framförallt. Att om man kände en jugoslav så kunde man slänga iväg det namnet. Och så fick man lite då, ja, då fick man lite mer respekt.
Och det var så himla mycket att man köpte liksom. Det flyttade in en kille då i närheten där vi, där jag är från, som var liksom han hette något så här typ italienskt förnamn liksom. Och det var ju bara så här, det var liksom ingen som misstrodde första gången någon sa, men du vet, att hans farsa är med i maffian. Då var det liksom så, då ska man inte bråka med honom då liksom.
Ja.
Och sen säger det så här, men italienska maffian, har de mycket kapital här i Sverige? Grejen är så, det visade sig sen då att hans farsa ägde svettpizzerian på Koan.
Svettpizzeria?
Eller kallas det, för man fick alltid ont i magen när man åt det.
Men varför svett? Det borde heta bajspizzerian.
Det luktade lite svett där inne också då, men
ja, ni är ju lite yngre än vad jag är. Och det var liksom så här kriget i Jugoslavien och alltså det fanns väldigt få invandrare när jag växte upp. Alltså jag känner inte riktigt igen mig i det här, men det fanns ju adopterade liksom. Det var de, och de var ingen rädd för, ingen var rädd för de adopterade. De var bara de hade ju problem i alla fall liksom, för att de såg annorlunda ut, men det fanns väl liksom så här, min mamma var liksom vi var lite judar så där, fanns några
folk kanske hotade med dig då.
Det är inte heller
Simon, för han
fanns några romer liksom. Ja, nej, men det fanns några romer, men det var inte så mycket fördom. Alltså så här, de busfröna liksom, och de med mest våldskapital var ju mer så här riktiga bönder liksom, svenska. Jag kommer ihåg en, apropå arg gubbe, eller hot, så var det några jag kände Järup som gillade att fiska väldigt mycket. Som var nära vid stranden och fiskade. Och så kom det fram en man liksom. De var väl liksom unga tonåringar kanske, 13 eller någonting. Och så kom det fram en man, han var ju fullvuxen. Kanske 40-årsåldern. Och började så här skryta lite om, alltså, han är ju fiskare så här. Och så visade han så här, jag var fiskare en gång och fick upp en sån här stor fisk. Och så visade han då att det var nästan en meter liksom, en sån riktigt stor. Och de var så här lite trötta på honom, kanske så här himlade med ögonen. Då drog han en kniv mot halsen på henne och sa,
tvivlar du? Tvivlar också.
Han bara, så
kan det stämma?
Han ville se att de skulle tro på hans fiskehistor.
Oh my god.
Vi hade ju det som kallades särklass på
min
grundskola. Och då var det en
särskolan.
Ja, precis. En kille som då var det ju efter 94 VM. Och Thomas Ravelli var väldigt stor. Så han hade en väldigt trovärdig historia om att han och Ravelli var väldigt bra kompisar.
Mm.
Och att Ravelli...
Trovärdig för vem?
För oss. Vi var ju lite yngre än honom också. Men han, mm, var, men han var ändå rätt... alltså... Han var ju rätt efter liksom.
Mm.
Men sen när man trovärdig för oss som gick så i... Vad kan vi ha gått i där? Fyran kanske?
Mm.
Så han var ändå duktig på att liksom, få den trovärdig. Och att han, att Ravelli hade sagt att han var, att han var en målvaktstalang.
Mm.
Och det trodde vi på då. Och då fick han ju vara med en gång och stå i mål. Och då insåg vi ju lögnen, för han var ju helt värdelös som fotbollsmålvakt. Men han, det är samma person som sen också, om ni minns, när man gick i matbespisningen på skolan, så var det en sån slickepott som man tog, och så var det en sopsäck där man tog och skrapade av tallriken innan man satte den i disken. Och då var det han som tog, en gång hade tagit upp den och slickat av slickat av den slickepotten.
Åh, fy fan vad äckligt.
Men såg du det? För jag har jag tror fan vi hade en sån story i Kärnaskolan också sen.
Nej, men det här kommer från min syster.
Okay.
Jag litar ändå på det. Jag tror inte det är en vandringssägen.
Nej, men det skulle ju kunna vara en sån sak som att hon hörde den när hon var 10.
Ja.
Och sen har liksom inte, hon har inte ifrågasatt det förrän.
Tror du inte det är en vanlig, hyfsat vanlig grej? För att man, alltså man slickar av slickepotten när man bakar och sånt. Jo, så grej... är det en väldigt poppis grej att göra. Så att, om jo, du, så att då kanske de bara förknippar det med en väldigt god grej.
Men lyssnarna, ifall ni har hört. Fick du en klarkning för grund av slickepotten?
Ja.
Har du blivit med äckelmagen på sista tiden?
Ja, kanske.
För,
men jag har ändå ibland, alltså just den här historien vet jag ju är en sån jag får klökningar av. Och sen, vi pratade ju lite om klökningar innan idag.
Innan idag, när du stod i min hals, fick du en klökning bara för att jag sa rutten krabba.
Ja.
Men det var en gång när vi spelade in en podd på ett hotellrum i Göteborg, tror jag det var.
Mm.
Då så skulle du äta mina huvudvärkstabletter då, Panodil Zapp. Som jag sa, fan, jag tog två stycken utan vatten, liksom bara, fan smakar lite rutten krabba. Och sen så försökte du svälja dem, du gick inte ens med vatten för att du tyckte det var så äckligt.
Då hade jag rutten krabba i huvudet.
Och sen så idag så snackade vi om, för jag hade lagat någon lasagne med lax, mikrorätt.
Mm. Lagat kallar du det?
Tillagat den i mitten.
Det står tillagning.
Tillagning.
Vilket egentligen är lite konstigt, för att det kallas ju färdigrätter. Och sen på paketen så står det ändå tillagning.
Ja, det är hyckleri.
Ja.
Men det har så här luktade lite fisk i min lägenhet.
Mm.
Och då frågade Anton om jag tyckte det var roligt att man skämtar om att fitta luktar fisk. Och jag sa, jag har inget emot den typen av skämt. Men jag tycker inte att, jag har väldigt sällan varit med om att fitta har luktat fisk.
Mm.
Och så sa jag, kanske vid något tillfälle så har det luktat lite rutten krabba. Och då fick du en sån riktig klökning.
Det var... Ja, jo, men kanske det kommit lite mer senare tid. Men när jag var liten var jag inte alls äckelmagad.
Nej.
Men jag kom på ett väldigt bra trick när jag gick i högstadiet. Så var det ju lite sport att man skulle få den andra vid bordet äckelmagade så att de inte skulle kunna äta.
Ja, just det gjorde jag också.
Och då kom jag på det här less is more grejen. För de andra körde så att tänk att om det var bruna bönor så tänk att det är bajs eller så.
spagetti. Inte det var less is more.
Alltså,
det var bruna bönor med bajs.
Det var inte jag.
Nej, men jag menar det är ju också lite less is more. Det är riktigt slapp.
Jo. Men det är less is more på ett annat sätt, menar jag. För sen var det någon som sa spagetti så tänk att det är likmaskar eller något sånt. Men då kom jag på så då körde jag så för då blev det lite så att man inte skulle vara äckelmagad. Och då blev det lite svårt att få någon som säger att de inte är äckelmagade och få dem äckelmagade.
Mm.
Och då byggde jag upp så realistiska historier där jag sa, men tänk så att det är mattanten som har stått där med det. Så har hon kanske liksom haft så lite morgon i ögat. Så kan man klia sig så i ögat, så kan det ju trilla ner i liksom såsen. Så att, att det kan ju vara det där. Och då lyckades jag få rätt många som inte var speciellt äckelmagade att bli äckelmagade, för det var en sån realistisk historia. Så det, och då kunde man ju ha olika varianter på det. Man kunde ha lite brödsmulor i mungipan eller någonting under fingrarna. Att någon har glömt kanske tvätta händerna. Hon har varit så torkat sig. Och så har hon fått kanske lite så på pekfingret.
Lite bajs.
Ja, och så, och sen har hon tagit i något liksom. Så det är ett trick till alla eller högstadieelever.
Men tror ni vi har mycket högstadieelever som lyssnar på specialisterna?
Annars ska jag inte tänka mig vad det skulle kunna vara för folk.
Nej, men de kollar väl YouTubers fortfarande.
Jo, det är lite som att podd är 30-plussarnas YouTube. Specialisterna. Specialisterna. Jag kommer när jag var liten så var det en tjock pojk på mitt dagis som...
Pojk?
En tjock pojke.
Ja, okej. Okay. Tyckte du sa en tjock pojk?
Ja, det kan
ja,
man
kan ju säga. Men jag sa tjock pojke. Det hade låtit roligt om det var...
En tjock pojk på mitt dagis. Men jag frågade... Alltså han var ju så matglad. Och så pratade han om han var det godaste han visste var. Det var räksallad. I Skåne är ju inte räksallad en stor grej. Alltså så här, det här som man har på korv, till exempel på 7-Elevens korva har de ju så räksallad. Jag hade bara talat om liksom, det upptäckte jag när jag var i Stockholm.
Jag upptäckte också, det var Nisse Hallberg på Mafia. En av de första gångerna jag såg honom så hade han ett skämt om så här, när man så här, om det är så här, efter man har varit ute och supit och man ska ha lite fyllekärk. Man går och så man beställer en korv i tunnbröd med räksallad. Och då trodde jag att det var skämtet, att det var en sån konstig beställning liksom, att alltså, när man är fyllig käk, att man vill ha så konstiga grejer.
Men du tänker också en grönsallad med handskalade räkor i liksom.
Ja, precis.
För det var det jag trodde också han menade. Och jag tyckte det var konstigt att det var hans favoriträtt, han som ett litet fetto. Alltså att han gillar en sån grönsallad med handskalla räkor. Det är ändå
rätt nyttigt
liksom. Det är inte så fett mat. Men det var ju en majonnäsbaserad tillbehör som var hans favoriträtt. Men jag kommer ihåg då när, sen blev jag magsjuk när jag var liten då, alltså så här, du vet, när man jag låg och var riktigt illamående. Och så kommer jag tänka på den tjocka pojken på mitt dagis som gillar räksallad. Och så fick jag upp bilder av så här räkor och blodådror på räkorna. Och då började jag så spy. För jag tyckte det var så fruktansvärt äckligt. Och sen minns jag då att jag försökte även så här, när min syrra blev åksjuk, min lilla syster 5 år yngre, när hon satt i bilen och var åksjuk, då satt jag liksom och försökte äckla henne så att hon skulle spy. För att jag var ett svin. Så då försökte jag få upp den här bilden med räkor med blodådror. Fast hon tyckte inte det var så farligt. Sen försökte jag fantisera med, och då så var jag på väg att säga korv. Alltså tänk en sån frukostkorv med blodådror. För det fick jag bild att det är så jävla äckligt. Men jag hann bara säga korv innan hon alltså hon började klaka så eller började spy nästan. För hon bara tyckte att det var lite less is more där då, att hon bara tänka på korv var det äckligaste hon kunde tänka på. När hon var illa liksom. Men så han aldrig komma till korv med pulserande blodad. Det blev rätt falliskt också då liksom. En frukostkorv med pulserande blodad.
På tal om korv, du gillar inte när man säger Dennis-korv, eftersom det inte är den riktiga Dennis på förpackningen, att det inte är Dennis the Menace. Men jag skickar en bild till dig att det finns ju en Dennis the Menace-korv, eller har funnits.
Ja, just det. Och den jag skickade till Albin en bild på, för den blonda pojken som finns på Skans hotdogs, som i folkmun kallas Dennis-korv. Den pojken, han fanns på någon annan produkt, leverpastej. Och han var namngiven där, tror jag. Eller det hette Bengts leverpastej eller sånt. Eller vad var det? Bengan? Men det var...
Ja, det känns ju Bengan. Det känns mer troligt att de skulle ge honom ett litet busfrönamn. För han är väl ändå...
Han är på förpackningarna på...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Buttricks prylar. Alltså de, han heter Bengan Bus. Det kanske där fick det också en blond Dennis liknande figur.
Han är väldigt lik också, alltså Buttricks killen är väldigt lik killen från ett visst godis från USA som är väldigt väldigt sura. Så jag tänkte så här, det är nästan att det är Buttricks godis. Och så är det liksom en kille på som är rätt lik
Little Henry eller något sånt där heter det.
Nej, alltså godiset är inte så.
Nej.
Nej, det hette någon sån här Lava Rock. Nej, fan. Men jag, kan, ja.
Jag köpte en gång på Buttricks. Jag och min kompis köpte karameller med vitlökssmak. Men det ser ut som goda kolor. Och då skulle vi så lura en vuxen med dem. Så vi gav min granne, vi gav honom en, och han var ju vuxen. Gav honom en sån. Och han var kanske i 50-årsåldern. Men det, han var ju vuxen så han tyckte bara det var gott. Han tyckte det var väldigt gott. För det kan man ju tänka sig. Det är speciellt, som vuxen så börjar man ju tycka om i regel socker mindre. Och så gillar man lite mer spännande smaker. Så ja, han tyckte bara det var gott. Och då blev vi väldigt besvikna.
Men var det, för jag tänker att man hade, alltså hade jag blivit bjuden på en sån av ett barn. Så hade jag fattat att okay, det här är en äckelgodis. Men jag hade ju försökt låtsas som att den var god för att få dem att smaka på.
Men jag tror han förstod inte att det var, han förstod inte att det var, för det skulle man också kunna tänka sig att han bara spelar med. Utan, men för sen har vi förklarat för honom som han sa, jaha, men, och att han var inte den typen heller som skulle, han skulle i så fall spelat med. Och liksom, vad äcklig, där fick ni mig. Så det känns som att han tyckte på riktigt att den var god.
Men som barn så ville jag gärna vara liksom sådär ett sånt busfrö som Dennis the Menace eller Bengan Bus på Buttricksförpackningen. Liksom. Alltså såhär. Men jag kommer ihåg att när man väl gjorde ett, och liksom den reaktionen då att de blir arga, de vuxna och kanske jagaren. Och man springer där. Att den, det var den myten blev aldrig så. Alltså så här, jag kommer ihåg när jag skulle åka hälsa på en kompis på hans lantställe i Småland. Och så var det jag då och hans storebrorsa och hans storebrorsas kompis. Och hans föräldrar bodde där. Och jag hade gjort så här klipulver. Alltså det vill säga tagit nyponkärnor och torkat dem. Och så är de här, så la jag dem i en tändsticksask. Och sen så hade jag då, så hade vi busat med hans storebrorsa och hans storebrorsas kompis. Och så var det så vid något tillfälle att jag lyckades hälla ner klipulver i hans nacke liksom. Och han bara gick ut och bara, fy fan vad det kliar, och liksom han blev arg. Och sen så kom då min kompis pappa. Och han var ju så jävla arg på mig. Och det var så här, och jag hörde att du... Jag tror han kan ha varit det.
Lyssnat nog så.
Han kan ha varit det. Du tog med. Är det sant att du tog med klipulver? Att han var så fly förbannad liksom, och jag blev rädd och så här, tänkte det här var ett sånt roligt bus. Men han var verkligen, alltså också just att det var överlagt från min sida att jag hade tagit med klipulver. Det var liksom ett fruktansvärt svek i hans Han hade bjudit med mig till det här landstället och så är det sånt riktigt jävla svin han har bjudit med liksom tydligen.
Med vapen och sånt.
Ja, men det var lite som att jag hade knivskurit någon och att jag hade planerat att ta med en butterfly liksom. Ja. För det landade helt fel liksom. Ja. Det var inte den här...
Ja, vi hade ju, jag och en kompis, vi hade en pilbåge, alltså en sån leksakspilbåge som vi ville...
En sån plast...
Ja, precis. Mm. Men också kom han på buset att vi skulle ringa på hemma hos honom, så öppnar hans mamma och så skjuter han pilen liksom. Och,
men det är en sån sugproppspil?
Ja, precis. Men det var inte det. Så,
det var skarpt laddad.
Ja, men det, alltså med en pinne eller någonting. Mm. Eller om det var en sån sugproppspil utan sugproppen.
Alltså grejen var med dem, man kunde ju vända så att man... tog i sugproppen.
Alltså, sköt, kanske, så kanske liksom, ja,
rör bara
man sköt. Men min som tur var det han som sköt, men vi båda stod ju där liksom. Mm. För då fick hon den i ögat. och det var också första gången jag hörde ordet lasarettet. för hon liksom gick in igen och sen kom hon ut fly förbannad och sa: "Mattias, nu kommer du in. Vi ska åka till lasarettet. Vi måste åka till lasarettet." Det kan vara en sån sak att de inte åkte till lasarettet.
Mm, fejkade kanske.
Ja, precis. Mm.
Det var... ja, när vi gjorde egna pilbågar mycket så att man bara tog en pinne och ett snöre och sen så vässade en annan pinne med kniv liksom. Och det kunde ju bli rätt farliga grejer. Alltså, man skulle säkert kunna få hål på huden om man får en sån i ryggen liksom, eller någonting. Vi sköt efter fåglar. Men vi träffat som tur var aldrig någon fågel. Men sen kom jag ihåg att vi gick runt och verkligen försökte skjuta ner fåglar. Och sen kom vi så här, så var det en så skadad fågel som låg ner på marken, som också var typ en fågelunge. Och då så kom jag ihåg, vi ställde oss där och bara siktade på här, men jag hade inte hjärta att bara döda den fågelungen.
Fast det egentligen hade varit humana.
Ja, kanske. Fast kanske inte just med en vässad träpinne. Det kanske inte hade lidit mer då. Det kan inte ha dött direkt.
Fan, jag har några sådana skjuta djurhistorier som gör ont i hjärtat när jag tänker på det.
Det kan vara att du har nämnt någonting om det innan. Och att jag har verkligen rest ragg. Eller så att det var väldigt obehagligt.
Men vi hade liksom, men det var då, vi hade en kanadensare och så hade en polare.
En gas eller?
Nej, en kanot.
Aha.
Så vi så paddlade ut en bit från kvarnen där. Mm. Och så var liksom en hel sån ankeflock typ. Alltså svin mycket, eller gäss eller vad fan det var. Så vi bara så här, då stod vi så här och alltså vi liksom försökte hitta hur högt man måste sikta för att liksom...
Hade ni luftgevär eller vad?
Ja, för vi såg liksom att den hela tiden landade i vattnet framför dem så här. Så man bara provade mer och mer och försökte liksom hitta vart man, vilken vinkel man var tvungen att ha.
Mm.
Och så till slut, för de reagerar inte ens på det här, eller det är lite plask bara som blir liksom... Och sen till slut, då kanske vi har skjutit 30 skott. Till slut så bara flyger alla iväg utom en unge. Som man ligger kvar. Och alla bara blir så... Fan, man har liksom inte alls tänkt på konsekvenserna av att det är så här, men vi vill ju skjuta en fågel, men vi vill ju inte döda en fågel. Alltså det var ju liksom...
Alltså tänk på rätt långt håll, eller rätt svagt.
Ja, men jag vet fan. Alltså, grejen var att jag sköt också en skata en gång med ett luftgevär.
Mm.
Och den dog...
En skata som är en större kvinna.
Ja, exakt. Bursan. Och den ramlade liksom ner. Alltså, jag tror den blev så chockad att den ramlade ner från liksom... telefontråden.
Mm.
Och där bröt den typ en vinge liksom.
Oj.
Och bara sprang runt. Så jag, då tänkte jag så här, men fan, nu måste jag ju liksom döda den då.
Mm.
Så jag sprang efter den och bara sköt och liksom träffade en massa gånger, men den, liksom, den bara så ruska på sig och sprang iväg. Så till slut så gömde den sig under traktorn. Mm. Så då låg jag och bara sköt. Tills den, alltså så här, och sen till slut så fick brorsan hjälpa till och la han mynningen mot ögat.
Oh! Vilken våldsam man.
Ja, det är verkligen så land på land.
Ja, det är
verkligen på land. Men då var det liksom, för då tyckte jag det var ett svinjo. För hade den dött direkt så hade det varit så här, fan, det är rätt... Det är ändå
ett dog den då när den fick ett skott i ögat?
Jag tror det, jag är inte säker på att jag ens såg.
Jag har ju varit med om sån mercy kills och sånt. Mm. Att farsan har varit tvungen att avliva något.
Syskon.
Man höll på att skjuta skott.
Men annars var det rätt mycket att mina läkare med djur var ju ofta omhändertagande. Att, för det var, min farsa väldigt så naturintresserad och djurintresserad. Och då visste man det att han liksom tackade aldrig nej till... Alltså man kunde komma hem med en duvunge eller någonting. Och då blev det att det blev ens husdjur. Då blev det ett projekt, man skulle ta hand om den. Så det var inte så mycket att man skulle döda dem. Nej. Utan det var mer att man fick mest ut av att liksom plocka upp, eller så, kanske fånga ett djur. Det kunde hända någon gång kanske att man fångade ett djur och sen ljög ihop att den här... Den gick helt ensam. Den här rankungen eller vad det kan ha varit. Eller mus eller någonting. Och då fick man ta hand om det. Och ja, så är det med den saken. Sen blev det, konstig stämning. Det är min, jag gillar inte när man avslutar en historia, men sen blev det konstig stämning.
Nej. För att det är så tydligt att man har man är medveten om hur liten ens historia flög.
Ja, man har ju ingen punchline riktigt i slutet.
Men det här var ju inte en rolig historia, det var ju bara...
Det var, ja, precis, det var inte med att det skulle vara roligt.
Men jag känner ju, det gjorde vi också. Jag kommer ihåg att jag har haft både så här grodor och paddor och någon så här ödla och mus och skit som husdjur också liksom. Men det var någonting, alltså det är ju någonting också när man liksom som 30 åring går runt med ett luftgevär och bara letar efter saker att skjuta på.
Ja, men så... vi klirade mycket fönster och sånt, och då kunde man ju ta, om någon hade något nytt vapen så var det ju roligt att klira fönster.
Men att det är så jävla brutalt ändå, bara klirra rutor.
Ja,
alltså, som det... ett bus. Ja, det.
Men vi hade ju så långt till, alltså jag fattar ju med dig, vi hade så jävla långt till grannar som inte visste vem vi var, du vet. Så om vi hade blivit sedda, alltså jag tänker så här, i Trelleborg, man kan liksom ta sig andra sidan Trelleborg, där är ingen som har någon aning om vem du är.
Ja, bara skicka in. Man kan bara ta sig ett stenkast bort, så är det ändå att ingen riktigt vet vem man är.
Ett stenkast bort.
Stå hemma och kasta.
Nej, men det var ändå en rätt så fet känsla någon gång, man bara stod och dra in en tegelsten i en glasruta liksom.
Men är det inte den här makten liksom,
jo, det är det,
och det lite punkiga igen, att man som barn är så förtryckt, att det handlar ju rätt mycket om att ge igen på vuxenvärlden, allt sånt, ta liksom kicka lyktstolpar och sånt. Undrar hur många våldtäkter som har skett på grund av att barn har varit och kickat lyktstolpar längs en stig.
Vad menar du?
Alltså när man kickar lyktstolpar så släcker man ju dem. Och då blir det mörkt. Och då går man ju ofta i park.
Jag tror det är mer att de ungdomarna sen liksom jagar upp varandra. Det börjar med att kicka lyktstolpar. Och sen så blir det så jävla värre och värre saker.
Ja, det är att det slutar med en silverskål. Ja. Våldtäkten är silverskål.
Med en lyktstolpe och sen slutar med våldtäkt.
man vill ha den killen i det kompisgänget som så här, vi kickar lite lyxstoppar, fan. Ja, ja, det är roligt. Hela gänget hänger med, så efter 4-5 lyxstoppar så, ja, det är kul, ja. Ska vi våldta honom kanske? Är det ingen mer upptrappning där emellan?
Det är fullt blåsbara.
Ja, det är så, han har egentligen bara för gått och förberett liksom, mörkat ner en skogsstig.
Fan, jag tyckte så jävla synd om min polare, för han, du vet, man vill ju alltid, kommer ni ihåg att man skulle först till Bamba, man ska stå först i kön till matsalen liksom.
Det är matsalen, ja.
Så var det liksom att man hade så jävla bråttom när liksom, för att alla typ så 6 år hade maten var samtidigt liksom. Och då var min polare som bara var så jävla snabb, så han skulle ta på sig jackan samtidigt som han öppnade dörren liksom med foten. Och bara trampade rätt igenom en sån dörr liksom. Alltså, för det var, ni vet sådana skolor, alltså när det är en ruta under en sån balk och sen en ruta uppe liksom. Och så bara trampade han rätt igenom den och fick så jävla mycket skit för att han hade gjort sönder en ruta. Alltså jag såg det hända liksom, att det var verkligen så. Han ville så fort han kunde bara bort till Bamba.
Och det var det jobbigaste, när man fick skit utan att ha gjort fel.
Ja, exakt.
Det var han gjort misstag.
Jo, för han var ju en större kille liksom, men den här gången var det ju inte att han, det var inte meningen liksom. Det var ju lite det var ju slarvigt mer än...
Där tycker man kan vara bättre. Jag är mina syskonbarn, för jag minns det så tydligt att det var jobbigt när man fick skit eller konsekvenser av någonting som inte var ens fel. Men ofta, alltså så i en viss ålder, så 6 år, så börjar de fatta ändå om man kan vara man behöver inte vara så tydlig på det sättet. Mm. Så att ibland när jag sätter någon gräns för mina syskonbarn och så säger de så här, men det var ju han som började. Då kan man vara rätt, jo det var det kanske. Jag har inte, det är omöjligt för mig att veta. Så detta kanske är helt fel gjort av mig, men kan inte ändå alltså då köper de det. Ja. Mm. Så man förklarar sig, det är svårt att vara vuxen, jag måste ju göra någonting, eller hur? Mm. Det är inte helt lätt att vara vuxen alltid heller, jag måste ju få att sluta, nu för kvickt det blir du. Det blir lite orättvist ibland, köper de det. Mm. Man kanske inte gör det alltid om man är förälder själv.
Nej.
Jag kom på ett tillfälle, det här var nog i högstadiet, då var det så här. Det var typ polisen skulle ha information på vår högstadieskola. Och då parkerade de sin polisbil utanför och så gick de runt i olika klassrum och liksom hade information om ungdomsbrottslighet och sådär. Och då så var det jag och en kompis som när liksom var vår rast så sprang vi ut i polisbilen och tryckte ner en pennspets i där man luftar däcken typ. Och sen bröt av den, så den bara pff, så liksom, så polisbilen, däcket blev helt luftat liksom, ja. Sumpat och
den
stod på snäbilen. Ja. Och där var det så klischéartad rasism från polisen. Mm. För de gick till liksom de två invandrarkillarna i parallellklassen. Jag vet inte om det var, och var så här, vi vet att det är ni.
Racial profile.
Ja, verkligen. fy fan. Och jag kom undan liksom. Ja. Fast de visste, jag var kompis med de invandrarkillarna också. För de var så här, vi alla visste ju att det var jag och min helt svenska kompis hade gjort det. Men de ville inte gola ner oss heller. För de nekade till, de fick ändå sitta i typ lärarrummet och blev grillade ett tag. För poliserna, som de sa, visste att det var dem.
Allt pekar på att det är
så jävla rolig uppvisning av polisens arbete.
Ja, det är en gång att min farsa hade motorcykel eller har. Och så då var det att den står liksom inne vid huset.
Har en Harley?
Nej.
Triumph.
Nej.
Yamaha.
Yamaha kan det vara. Han har haft Yamaha, han har haft lite olika. Mm. Nu vet jag inte om vad det är. Men i varje fall, då så hängde det så här två äpplen liksom som satt ihop på en kvist. Mm. Så hängde längs på handbromsen. Mm. Med små äpplen, de var inte mogna. Mm. Utan stora. Kort. Som körsbär nästan bara. Som hängde på handbromsen. Och
ja, men, var det en slump eller vad är det?
Jag kommer till det. Mm. Så min mamma det. Och jag var där och lekte med barn. Det var väl sommarlov och så. Och jag var där och lekte med några andra barn från grannskapet. Så var vi vid vårt hus. Och sen såg min mamma att det hängde de här äpplena där.
Mm.
Och då antog hon att det är jag som har hängt dem där. Mm. Och det var off limits ju. Ja, men det är en tung motorcykel, man får inte pilla på den för det, om den faller och så.
Mm.
Så då fick jag, det är den enda gången jag har fått utegångsförbud någonsin.
Mm.
Då fick jag utegångsförbud för det. Och det fortfarande idag, jag har tagit upp det med min mamma i efterhand.
Mm.
För jag sa att det var inte jag som hängde dem där. Och då kom hon på en mycket mer rimlig förklaring. Det är att när farsan har kört in, står ju trädet där. Då brukar jag snudda mig vid det trädet. Då har de bara liksom satt sig på handbromsen när han har kört in för att parkera motorcykeln. Mm. Det är ingen som har, varför skulle man hänga två omogna äpplen på hans handbroms? Det finns ingen anledning. Så det har hon bett om ursäkt för nu i vuxen ålder.
Det tycker jag är stort. Mm.
Ja.
Jag tror det skulle visa sig att det var dina testiklar som hängde på handen.
Petter Bristav har en sån story. Exakt samma story. Varför hänger det inte stickel här, Petter?
Det är inte jag! Nu kollar vi vem det är som bara har en då. Ser hur det kan vara. Hans mamma har ju bett om ursäkt nu för att hon hängde hans stickel.
Och då är det ju så när hans fassa har kört in så har Petter stått där och har bara råkat.
Vi kanske ska börja runda av.
Mm. Ja.
Jag vet inte vad man ska göra för att folk ska bli patreons till specialisterna podcast.
Kan du inte göra så här? Skriv i specialisterna podcast eftersnacksgrupp lite så här, vad ni skulle vilja ha av oss för att vara mer benägna och bli patrons. Mm. För att det är ju ändå den, specialisterna är ju den podcast som vi drar in minst pengar på.
Mm. I världen.
Ja, mer eller mindre.
Och vi, men det är också den podcast som vi har haft längst.
Ja.
Och som vi också verkligen, ja, vi har ju verkligen
den podcasten som vi alla tre tillsammans har haft längst.
Ja.
Eller menar du?
Jo, ja, precis. Du har ju haft arkivsamtal längre. Men så gör gärna, skriv gärna förslag till oss så vi vet lite vad som, vad ni vill ha av oss. Så...
Fråga inte vad ni kan göra för specialisterna. Fråga vad specialisterna kan göra för er.
Precis. Men det hade faktiskt varit bra
att tjäna lite mer pengar.
Ja, precis.
Rabba-dabba tipp-topp! Kommer du ihåg vad du var förra
sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna?
Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna. Baby.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.